Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden, inte fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. När jag jobbade på byten och återköp på IKEA, vilket jag gjorde i 15 års tid de senaste snart 8 åren här i Malmö, så var ju ofta standardfrasen, öppningsfrasen från kunderna, jag skulle vilja lämna tillbaka den här. Och ibland när en kund hade sagt så sa jag, jaha, är du från Östergötland? Alltså det var ju inte på formuleringen som jag avslöjade dem, utan de sa, jag skulle vilja lämna tillbaka den här, sa de. Och då hörde jag klangen, tonen, det välbekanta, det vackra, eller hur? I dagens evangelietext så säger Jesus att fåren följer herden eftersom de känner igen rösten. Och det handlar inte främst om vad som sägs, utan just detta om röstens klang. Biskop Erik Varden, som är katolsk biskop i Norge, skriver så här i tidskriften Pilgrim. Det grekiska substantivet lalia, som parafraseras med vad jag säger, betecknar inte innehållet utan sättet att tala. Det är samma ord som används i slutet av Matteus evangeliet när överste prästens tjänsteflicka säger till Petrus, det hörs på talet. Det vill säga, jag kan höra av ditt tonfall varifrån du kommer. Jesu fråga till fariseerna är alltså inte så mycket, varför fattar ni inte, som hur kan ni undgå att märka hur jag talar? Med andra ord, varför känner ni inte igen hos mig rösten av den fader som ni hävdar att ni känner? När man vill urskilja om det är Herren som talar eller ej, när man bedömer om en församling eller en predikant är god, om dess ledare är sunda eller inte, så räcker det inte med att bara se på nedskrivna bekännelser eller på gudstjänstformer eller fastna vid andra yttre markörer. Man måste också lyssna till tonen. Man kanske skulle istället för att använda ordet ton också prata om ordet eftersmak. Ordspråksboken har en rätt rolig formulering där den säger så här. Lögnens bröd smakar gott, men sedan blir munnen full av grus. Och det kan också vara det omvända. Det kan i början kännas som grus, men sen visar det sig vara någonting gott. Så kan det vara i vårt liv. Den första tuggan kan kännas svårsmält eller kännas lite främmande, men efter ett tag så kommer eftersmaken vara godhet och nåd. Hesekiel får uppdrag att äta en bok. Och så säger han så här, jag åt den och den smakade sött som honung. Så när den första entusiasmen eller den första irritationen har lagt sig när man har hört någonting eller tagit emot någonting, så behöver vi reflektera just detta. Vad ger det här för eftersmak? Vad är det för ton som ljuder i min själ? Den bestående tonen. Dagens gammaltestamentliga läsning avslutades med orden där Herren säger, jag ska valla dem på det rätta sättet. Och det här är kontrast till falska herdar eller onda och dåliga herdar som Israels folk har haft. Vad är det rätta sättet? Hur känner vi igen klangen i rösten från den gode herden. Vad är det för sång som bärs av den rätta tonen? För det första, det är en sång där frihetens ton, frihetens klara ton, ljuder. Det stod i evangeliet, han ska gå in och gå ut och finna bete. De drivs inte på av skällande hundar, av pisker eller någonting, utan de går ut och in i frihet. Jesus, den gode herden, han går före och har dem inte i koppel, utan han ropar på dem och nämner dem med namn. Det har tyvärr funnits i allt för många sammanhang miljöer där man känner sig pressad, man känner sig tvingad, man känner sig manipulerad att leva och göra på ett visst sätt. Det är inte frihetens klara ton som ljuder, utan grupptrycket, den gängse normen eller ledarens stränga blick eller vad det nu kan vara som driver fåren. Men där Jesus talar är det frihetens klara ton som ljuder. Och det här är ett stråk som går igenom hela den nytestamentliga perioden. Jag ska läsa 4 bibelverser för er. Orkar ni med det? Det spelar ingen roll, jag kommer läsa dem ändå. Det första så står det så här. Var herdar, säger han till ledarna, för den jord som Gud har anförtrott er, och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommer på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Det andra, var och en ska ge som han har beslutat sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Sen skriver han till Filemon. När jag skickar tillbaka honom till dig, alltså slaven Onesimus, är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Och sen avslutar han i Korinthierbrevet så här. Det är inte så att vi vill råda över er tro. Nej, vi vill hjälpa er till glädje. I tron står ni fasta. Alltså det som återkommer i alla de här bibelverserna är just vikten av att handla i frihet, att handla självmant, med glädje och övertygelse, inte blivit manipulerad, dikterad eller tvingad till någonting. Men Paulus är extremt frimodig att uppmana till saker och ting. Han skriver till de troende i Korint, kom igen, ge så mycket ni kan. Kolla bara på vad Jesus, han har avstått allt för er skull. Makedonerna som var så fattiga, de kom och tiggde och bad dem att få med och ge. Så man kan vara frimodig i sin utmaning och i sin uppmuntran. Men det är utifrån den ton som mästaren själv talar. Frihetens ton. Och visst kan jag ärligt säga att under årens lopp, under mina 40 år i församlingstjänst, så blir man ibland lite arg, man blir lite besviken, man blir lite ledsen på människor att de inte gör mer eller ger mer eller hjälper till mer. Och man kan utmana och uppmuntra, men man kan aldrig hålla på att tvinga. Utan vi får överlämna hela tiden varandra i Guds omsorg, i Guds ledning, under den heliga andes ledning och påverkan, och till Guds försyn och dom. Och det vackra här i den kristna församlingen, så som det är tänkt att vara, det är att det finns en frihet. Och en frihet att växa. Att komma till insikt att vi alla är inte på samma plats, har inte fått samma insikt och förståelse i dagsläget. Och därför behöver vi inte avkräva varandra heller samma hängivenhet, samma besked om allting. Utan där vi frigör varandra att gå i den takt som Herren själv leder oss framöver. Så det första sättet vi känner igen att det är Herren som talar, det är att det är frihetens klara ton som ljuder. Och för det andra, det är en sång där de svaga och de starka sjunger tillsammans. Det stod så här i dagens gammaltestamentliga läsning från Hesekiel, att herden ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Och detta är inget statiskt tillstånd, utan ibland är jag stark och hon är svag. Och ibland är det tvärtom. Ibland har jag helt plötsligt blivit svag och hon har blivit stark. Men ibland har det här blivit en slagsida där den ena gruppen har fått tolkningsföreträde framför den andra gruppen. Och det är så lätt att vi dömer varandra och sätter käppar i hjulet för varandra därmed. Kanske har vi ibland i kyrkan en tendens att premiera de svaga på de starkas bekostnad. Kanske är det någon som är stark och välmående som vill ta initiativet. Man vill göra grejer och man ser någonting, något spännande förslag. Och då hör man från församlingsmötet, nej det orkar vi inte. Har ni varit med om det? Det blir för mycket. Och så får liksom de starka träda tillbaka och tappa sugen och kanske lämnar. Och ibland har det varit tvärtom. Att man har bara haft starka individer som driver och kör över de som är utslagna och svaga. Jag tror att vi kanske ibland har gett för lite utmaning till de som vill. Du kan få koka kaffe en gång i månaden. Jag vill ju vinna världen. Nej, det orkar vi inte. Så här krävs öppenhet, här krävs visdom och samtal och inte minst generositet ibland oss att ge varandra utrymme att få vara svag men också att få vara stark, att få agera utifrån sina resurser och utifrån sina drömmar. Så det första det är hur vi känner igen Herrens röst, det är en sång där Herrens där den klara tonen av frihet råder. Det andra är alltså där de svaga och starka sjunger tillsammans. På vilket sätt känner vi igen att det är Herren som talar? Jo, för det tredje, det är en sång där korsets melodi spelar. Det var en vän till mig som känner som pastor i en frikyrka någonstans i Sverige. Så behöver ni inte veta vem det är. Som sa till mig, han ville liksom utvecklas i hur kommer jag vidare i min förkunnelsetjänst. Vad svarar man på det? Jag sa två ord. Förkunna evangelium. Det är vad vi behöver utveckla. Förkunna evangelium. Jag har sagt det flertal gånger i den här kyrkan. Jag har lyssnat på så mycket förkunnelse i kyrkan. Just där som jag sa inledningsvis att man kan använda de rätta orden. Herrens nåd, evangelium, Kristi kors, den helige ande. Men evangeliet trots allt lyser med sin frånvaro. Utan det som händer det att det skapas en dissonans i vår själ. Vad är det som sker? Det är det som Martin Luther kallar gristeologi. Alltså grisarna håller på att böka ihop den goda maten med leran och gyttjan. Och rör runt det så det blir värdelöst. Man blandar lag och evangelium. Margareta Melin, en framstående kristen poet, hon sa så här. Det kallades evangelium för det hade en lättande inverkan på människorna. Men många gånger när jag har suttit och lyssnat på olika förkunnare så är det orden borde och måste som är den bestående eftersmaken. Det är inte evangeliets klara ton som ljuder. Det är inte korsets verkliga budskap som har stått i centrum. Det är det dåliga samvetet, det är borde och det är måste. Men där Kristus talar, där är det korsets melodi som spelas. Finns det inte ordet måste i den kristna vokabulären då? Nu ska ju ni bara skrika och säga, jo det står ju i evangeliet där Jesus säger så här: om någon vill så måste han ta korset på. Men vad kom först? Om någon vill. Det börjar inte med ni måste ta korset på, utan det börjar med att Gud genom sin heliga ande har väckt och öppnat upp frihetens rum för oss. Vi säger den vägen vill jag gå, och då säger Jesus, då är det korsets väg som är vägen du bör gå. I Hesekiel så stod det: på ett gott bete ska jag driva dem i vall. Saltarsalmen sa så här: han för oss någonstans. Till gröna ängar, till vatten där jag finner ro. Det är det goda betet. Vad är det goda betet? Jo, det är det som episteltexten förkunnade. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. Genom hans sår har vi blivit helade. Han för oss alltid tillbaka till korset. Det är där näringen finns. Det är där betet finns. Det är där vattnet finns. Det är där frihetens rum gestaltar sig. Och det betet kan vi tugga på om och om igen. Ständigt mätta oss. Och när vi mättar oss ständigt med den levande födan som kommer och gestaltas i bröd och vin, då blir vi ständigt mer hungriga. Det är den gudomliga paradoxen. Ju mer du äter, desto mer hungrig blir du. Ju mer du dricker, desto mer törstig kommer du bli. Och ju mindre du äter och ju mindre du dricker, desto mer felaktigt mätt blir du. Och kommer därmed att söka efter någonting annat. Så hur lär vi känna den gode herdens röst? Jag tycker det är underbart att han säger att han nämner oss vid namn. Det är inte så här: kom nu kyrkan, kom nu församling. Utan han säger: kom Niklas, kom Jenny, kom Alma. Han känner våra namn. Och vi känner igen rösten utifrån vad då? Det är frihetens klara ton som råder. Det är en gemenskap och en kultur och en miljö där både de starka och de svaga sjunger tillsammans. Olika stämmor, men som bildar en vacker harmoni. Och det är en sång där korsets melodi ständigt spelas i våra liv. Och det är en röst som alltid kallar oss till den saliga måltiden. Där vi får äta och dricka och finna ro. Även när vi befinner oss i dödsskuggans dal. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.